Jag har tvingat Hilde och Hassan att se Uppdrag granskning om pedofili i Sverige och de är alldeles chockade, och vem är inte det? Det här ska vi prata om, men vi ska också prata om feministisk snöröjning som har kommit till Danmark, och sen lite om diplomatin, har den en framtid?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Åsa, var är det du är henne?
Nej, men jag är nästan vid Nordpolen. Jag är på Svalbard.
På Svalbard?
Jag är ju i Norge, det måste jag säga. Det är ganska viktigt att poängtera det, att Svalbard tillhör Norge. Det är inte som en del stormakter tror, liksom ett ingenmansland som de bara kan komma och dra i. Men jag är i Norge, men på Svalbard.
Mm. Och vad gör du där?
Ja, men jag är inviterad av norska ambassaden i Sverige att delta på en stor musikfestival här på Svalbard som arrangeras av bland annat Voksenåsen. Jag vill gärna berätta vad det är för den som inte vet, att Voksenåsen är ett kulturcentrum i Oslo som är Norges gåva till Sverige som tack för hjälpen under andra världskriget.
Det är det faktiskt. Med svenska suppen.
Ja.
All maten som kom över i svære suppegryter, holdt jeg på å si, som ble delt ut. Hassan, vet du hva Svalbard er for noen ting i det hele tatt?
Nei, og jeg sidder og tenker, vi har allerede mistet halvdelen av våre danske lytter opp til dette øyeblikk, fordi ingen forstår noe av hva der foregår lige her og nu.
Er du sikker på det?
Ja.
Altså, Svalbard er jo norsk territorium, men ikke som resten av Norge. Og det styres av det som heter Svalbardtraktaten, og nå for tiden er dette uhyre viktig. Svalbardtraktaten er fra 1920, det gir Norge suverenitet over denne øyen som ligger altså langt der nord, men som jeg bare må si det med en gang, Hassan, er større enn Danmark. Større enn dansk landområde.
Altså større end Danmark med Grønland?
Uten Grønland.
Okay, men er Svalbard ikke en slags Grønland for Nej. Norge?
Nej, det er det ikke. Det er ingen hjemmestyre på Svalbard. Det er bare 2,5-3,000 som bor der, og de er norske. Men i tillegg så er det da russisk gruvevirksomhet som også har vært der hele tiden, fordi Norge har suverenitet, men kan ikke forskjellsbehandle andre traktatland økonomisk, som det heter. Det som har skjedd i det siste, og det er derfor det er så viktig at Norge faktisk er der oppe nå, er at russerne har åpenbart begynt å sende stadig flere folk til Svalbard, som har jo en strategisk posisjon. Ja, fordi de jobber i Barentsburg. Gruvevirksomheten der har aldri stoppet. Og nå rustes det opp med at man sender folk til Svalbard. Jeg vet ikke om det er noe dere snakker om også når du henger rundt der?
Jo, absolutt. Vi prater mye om det her. Og det er nesten som å være på en flygplass, for jeg har sjelden hørt så mange ulike språk når jeg går inn i affærer her. Det er utrolig mye turister, men det er også veldig mange ulike nasjonaliteter, 60-tal, som arbeider her. Ja. Det er fantastisk spennende. Det er is og snø, det er minus 29 grader, det finnes ikke ett träd på hela Svalbard. Jeg går jo rundt her og undrer, hur skulle Hassan ha klarat av det här? Hassan och jag har ju knappt varit utomhus i hela vårt liv. Men detta sagt så måste jag faktiskt ändå göra lite reklam för den här musikfestivalen. För det är några av Nordens främsta instrumentalister som kommer att spela runt här i stan. Långerbyn. Och det är några av Nordens främsta instrumentalister betyder också några av världens främsta. Så att det är otroligt häftigt det som sker här uppe. Jag hoppas...
Fikk du lov nå til å reise? Fikk du lyst til å reise til Svalbard nå, Hassan?
Nei.
Jeg kan si at det er. Jeg har kappkjørt på Svalbard med snøskuter, og det er kanskje noe av det morsomste jeg har gjort i hele mitt liv. Det er en forskjell på oss, kanskje. Vi skal inn i noe veldig mørkt. I lang tid har SVTs Uppdrag granskning og journalist Diamant Salihu fulgt den svenske politiets arbeid for å avdekke seksuelle overgrep mot barn. Serien på tre deler ble presentert denne uken. er noe av det verste jeg har sett på TV. Det får fram monsteret i deg, skriver du i Aftonbladet også.
Ja, jeg blir helt, helt fortvivlet, for jeg forstår ikke riktig hva man skal gjøre. Ni vet ju att jag är sådär att jag försöker hålla en humanistisk tankegång alltid när det gäller brottsstraff. Men här blir jag blir som en galning när jag ser det här och liksom vill låsa in folk på alla evigheter. Jag fantiserar om offentlig tortyr. Alltså jag blir rädd för mig själv helt enkelt. Mm. Men det här är så grusamt det som jag har sett. Och naturligtvis så vaknar hela Sverige till liv och det blir en liksom väldigt hårda liksom känslostormar. Såklart, ja, det måste ju bli det.
Hvordan har Sverige reagerat?
Ja, alltså jag tror att många tycker att det är som du säger, alltså något av det värsta man har sett på TV och man blir kvalm och ledsen, desperat, rädd för sina medmänniskor eftersom det är så utbrett. Det är betydligt mer utbrett än jag trodde. Och pedofilen är ingen särskild sort. Vi ska alltså säga att det här handlar om företrädesmän som sitter på nätterna och fildelar och letar efter filmer på barn. Alltså de är 6 år, de är bebisar, de har alltså inte kommit in i puberteten än. Som blir penetrerade och utnyttjade och de är drogade, de här barnen och så vidare. Och det där sitter de och onanerar till. Mm. Och njuter av. Och då är frågan, vad kan man göra åt det här?
Vi kan höra ett klipp ifrån serien Jakten här.
Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det finns så många personer bland alla samhällsklasser. Att det är så utbrett.
Ja, men det är uppfattat. Vi har några minuter kvar till brytpunkt.
Det är liksom omättligt en brand vi inte kan släcka.
Där hör vi en av politimännen som snackar om vad de är ute efter och vad de faktiskt ser. Ja, det är ju en serie som sätter igång, som du säger, också all världens förakt. Mm. For menneskeheten. Mm. Innrømmer jeg for min egen del. Og samtidig så er det ekstremt interessant å se hvordan man også her bygger relasjoner, miljøer, samfunn, der man støtter hverandre i sin egen tro på at dette er helt greit å holde på med. Mm. Det minner jo om veldig mange andre diskusjoner som vi har for tiden. Der man klumper seg sammen i sin egen skam og sier at du kan være skamløs. Mm. Det synes jeg er noe av det mest ubehagelige å se på.
Ja, det er det jo. Men det som nok drabbade meg mest ändå, det var inte, faktisk ikke de her männen som sitter i grupp og kopplar opp sig mot hverandre. Utan det er helt vanlige män, altså lærere. Som sitter och begår övergrepp på barn på nätterna genom att titta på de här filmerna. Mm. Och sen går de till arbetet och jobbar med barn. De är familjefäder, många av dem och sådär. Det där kände jag att jag inte riktigt kan hantera. Vad säger du, Hassan? Du har ju också försökt titta på det här.
Ja, jag försökte att se på det och vad heter det, fick det alltså fysiskt dåligt. Det är simpelthen något av det mest avskyliga jag någonsin har sett på TV och därför är det ju också med en enorm splittelse att jag liksom talar om det här, för samtidigt med jag har lust att säga till folk, låt vara med någonsin att se den här serien Jakten från SVT. Så mener jeg jo også, at det er enormt vigtigt, at vi ligesom forholder os til det her ved at observere det med åbne øjne. Og det er jo et sindssygt paradoks. Altså, det er så afskyeligt, som det kan være, det her. Det er så afskyvækkende som noget. og jeg synes jo ligesom, vi vender tilbage til det her en gang til, det samme som vi også diskuterede sidste uge i forhold til Epstein og de norske arbejderpartipolitikere og så videre og så videre, at vi kan jo ikke give os hen til at have blind tillid til mennesket, fordi når elementer som drift og magt og sådan noget kommer ind over, så er det altså kun reguleringen, der fungerer. Og der viser det sig jo, at man i Sverige ikke har ordentlig regulering. Altså en af politimændene siger i afsnit 3, der er så mange børn, som har brug for hjælp, men vores ressourcer, vores teknik og lovgivningen slår ikke til. Prioriteringen findes sådan set, men det bliver bare ved ordene. Og så ser man mod Norge, som har et effektivt digitalt program, som hjælper politiet med at få fat på de her folk, som begår det her overgreb, og de børn, som er offer for overgrebene. Ikke? Jeg har prøvet at finde ud af i Danmark, om hvor langt vi er på områder. Det er jo svært, altså ligesom at... Jeg har simpelthen ikke teknisk forstand nok til at vurdere det, men jeg må sige... En ting, der overrasker mig, det er, at denne her serie er ude, og der er intet om det her i Danmark. Altså intet. Ingen medier beskæftiger sig med det her voldsomme, ekstremt udbredte fænomen overhovedet. Og det er jeg i chok over. Altså, man må jo enten tænke, at Sverige er anderledes eller irrelevant, når man ikke beskæftiger sig med det.
Det kanske kommer till Danmark också, men jag håller med. Jag blev lite förvånad över att det är sånt lågprioriterat brott i Sverige. Att inte polisen har mer resurser. Någon polis säger i den här serien att vi har fått ganska mycket lagstiftning på plats. Åklagarna hänger inte med. De förstår inte vad som behöver göras. Och att det är faktiskt påfallande låga straff också tycker jag.
Väldigt lave straffer.
Ja, och i ett land...
Nye blir samfundsstraff. För exempel.
Exakt, i ett land som har brott och straff på hjärnan just nu. Så att jag är faktiskt lite rystad av att ha,
ja, och inte bara samfundstjänste som straff generellt. Någon gång ända samfundstjänste, var man ska passa på barn, ikke? Som straff. Altså i Sverige är en række personer, der är dömt för bland annat våldtäkter av barn, i dømt samfundstjeneste i foreninger og klubber med børn og unge. Det er, hvad jeg kan finde i danske medier om tidligere eksempler fra Sverige. Mm. Altså tidligere, men aktuelle eksempler. Ikke? Mm.
Men det ser jo ut i serien som om politiet kjemper like mye mot systemet som mot overgriperne.
Ja, faktisk.
Og det handler også om den måten... Åklagare, alltså det som är påtalemyndigheten, de jobbar på sidan av, alltså och jobbar för sig själv, sant? Alltså på en helt annan måte. Men alltså i Norge så har en byggt upp en centraliserad och systematisk digital kompetens genom Kripos, kriminalpolitiet. Mens här ser det ut som att det är distribuerat och att man är helt i händerna på vilken åklagare man då får. Og den irritationen man kan känna, jag måste inrömma att jag faktiskt googlar vem den anklagaren var. För jag måste se hur den ser du ut. Fordi jeg ble så uppgitt.
Yeah. De vägrar ställa upp på intervjuer också. De bara springer och gömmer sig, vilket ju är ganska fegt.
Vi har jo hver især de her nationalskandaler, vi ligesom skal stå på mål for, ikke? Altså, I ved, jeg udtalte i dette program for et par år siden, at i Danmark vil vi aldrig få en MeToo-bevægelse, ikke? Mm. Og tilsvarende har man jo i Norge forestillet sig, at det ville være fuldstændig utænkeligt, at det norske socialdemokrati var i seng med Epstein. Ikke? Og det har vi så analyseret på. Hvorfor er det, at de her fænomener kan være så udbredte i vores nationer? Jeg tænker selvfølgelig, hvorfor er det, at netop Sverige har det her groteske fænomen i sig?
Men alltså det här skulle jag inte säga typiskt svenskt, utan jag skulle säga att så här fungerar vissa företrädesvis män.
Ja, men jag tänker på statens relation eller statens förhållande till det här.
Ja, du tänker så, då ber jag om ursäkt. Ja. Mm. Okej. Okay. Jag skulle vilja veta vad, om Danmark har någonting att lära Sverige här. Därför att Norge har ju helt uppenbart det. Och till exempel så framgår det ju här att i Norge så kör man passbilderna mot bilder på barn som utsätts för övergrepp. Så kan man hitta matcher där och så kan man liksom kontakta de här barnen och fråga om det stämmer. Är det du som är på den här filmen och sådär? För att det gäller ju inte bara att gripa pedofilerna utan att också hjälpa offren. Mm. Vad nu då regeringen har föreslagit, det är kemisk kastrering. Och det låter ju så enkelt att man kan kemiskt kastrera en person och så kommer de här övergreppen inte att ske. Men jag tror att det finns ju inga vetenskapliga bevis för att det skulle vara en metod. Därför att det här handlar ofta om den pedofilforskning som finns i att det här handlar inte bara om en upphetsning utan ett sexuellt begär, utan det handlar om helt andra psykologiska och sociala maktfaktorer som alltså inte sitter i penisen utan som sitter någon annanstans i själen. Och därför så kan en kemisk kastrering vara helt meningslös. Man kan sitta och fildela det här ändå. Så frågan är...
Jeg er ikke ekspert på området, så jeg kan ikke svare på, hvor vi er i Danmark, men det ser ud for mig som om, at man i Danmark allerede har skiftet over i meget avancerede digitale værktøjer, og man diskuterer også lige nu i Danmark, om politiet skal have lov til at bruge AI-skabte uægte billeder af overgreb for at komme ind i de her lukkede kriminelle netværk. Ikke? Og vi har jo en ret høj strafferamme for det her i Danmark. Mm. Men hvorfor har man ikke ligesom haft fokus på det her i Sverige?
Nej, jag tycker att det är intressant. Men vi har ju pratat här om den här gruppen som heter Dumpen, som ni, om ni minns det.
Fortell vad det är också.
Ja, Dumpen är en frivillig, alltså det är en sammanslutning, en privat sammanslutning, jag ska uttrycka det, som brottsprovocerar pedofiler. De utger sig för att vara barn, får kontakt med en pedofil och sen så sätter man dit den här pedofilen genom att filma och så lägger man ut på sociala medier och så.
Alltså, det är alltså inte något officiellt, det är något...
Nej,
det är privat. Yeah. Det är privat och det är ju då en lynchjustis som ju är ganska farlig. Idag vet vi att 11 personer har tagit sitt liv efter att ha åkt fast för Dumpen. Nu föreslår föreslår svenska regeringen att polisen ska få komma med motsvarande brottsprovokationer för att det här inte kan vara liksom på privat grund. Alltså det är ju det svåra här tycker jag, det värsta av alla tänkbara brott. Det gäller att inte tappa huvudet här utan att försöka hålla kvar det humanistiska perspektivet. Ge mer pengar till polisen, ge mer pengar till forskningen och till... även till terapi och den typen av verksamhet. Jag tror ju på att människor kan förändras. Jag förstår att det låter naivt, men jag tror ju det.
För mig är det sekundärt. Det primära må vara att beskydda offren.
Självklart. Ja. Självklart. Men jag tänker att man kan göra det långsiktigt genom att vara öppen för väldigt mycket mer än bara till exempel kemisk kastrering. För det tror jag inte riktigt.
Det var jo en av de som blir intervjuet for Kripos som forklarer et system som man bruker i Norge. Blant annet så legger man opp masse videoer som man kaller for noe som gjør at pedofile kan søke det opp. Altså det har et navn som gjør at pedofile som sitter rundt og som søker opp materialet får dette. Og så klikker de på den filmen og så får du et budskap fra politiet.
Ja,
det
har vi også i Danmark.
Ja, sant. Ja.
Og også hvis du bare bruger bestemte ord og begreber i din søgning. Ikke?
Dukker det op.
Ja, så dukker det op. Så ikke kun når du klikker på en film, men hvis du for eksempel sidder på en platform og søger på noget, som er et red flag ikke? I forhold til det her, så dukker den her besked op fra... Ja. Politiet, ja.
Men det som var interessant var at man så da live et sånt kart, og dette var jo en helt tilfeldig valgt dag, og det var 3 ganger så mange som satt og logget på det i Sverige som det var for eksempel da i Norge. Sverige er dobbelt så stort land. Og så får politiet spørsmål om hvorfor er det sånn, og så sa han det kan jo også være noe med systematiseringen og straffen.
Absolutt.
At man risikerer mindre.
Ja, men alltså det var ju nästan den slutsatsen jag var tvungen att dra i alla fall av den här tv-serien att det är ofarligt att vara pedofil i Sverige. Dels är det väldigt svårt att åka fast och dels så gör det så kan du få villkorlig dom och böter. Trots att du är lärare och har begått de här övergreppen mot barn på nätterna. Om du dessutom är en lärare i en friskola då har du ju alla möjligheter att aldrig bli av med ditt arbete eller så, för då får polisen inte kontakta
Nej.
Arbetsgivaren därför att de har sekretess. Det här vill regeringen ändra på äntligen, det har jag tyckt länge. Men medan lärare på kommunala skolor då lyder under en helt annan lagstiftning.
Men det är något med detta fällskapet som också blev kom fram i denna serien som vi snackade om i stad och som minner mig lite om all den diskussion vi har runt Epstein och de nätverken. Där är det bland annat så blir det presenterat en samtal mellan då en som heter Helix, som är den som liksom är ute med namn i denna serien, som uppenbart eller till synlatande har organiserat ett stort nätverk av folk som sitter då över hela världen och runke onanere till dessa filmerna och så mötes de på Zoom. Och en av de som mötes här är ju då en, han blir kallt för en expert i medierna. Och denne Helix skriver till denne mediemannen att från nu av så ska du kunna vara dig själv. Du ska få vara dig själv utan att føle skam. Och här kan du möta alla oss andra och vi är sammen om detta. Och då tänkte jag också på hela liksom diskussionen runt Epstein och allt detta med och på ett vis samlas med någon andra som kände din innerste värsta hemlighet. Och jag ska ta skammen ifrån dig. Det är nästan sån jag ska ta synden ifrån dig. Som är djupt alltså det är djupt skakande.
Det är skakande att de till och med det är en subkultur där de till och med tatuerar in en särskild logga på sin kropp för att visa att de gillar övergrepp mot barn. Då är man verkligen skamlös.
Ja, det kan godt være, at I vil betragte dette som en absurd tanke, men jeg får nogle gange fornemmelsen af, at når vi har udbredt det, man skal skamme sig over så meget, som vi har, ikke, så ophører vi med at skamme os over det, vi egentlig bør skamme os over. Ikke? Og i en, det er min teori, det her, i en nation som den svenske, som i hvert fald historisk har været så moralsk og så skambelæggende, som den har været, så kan det være, der simpelthen er opstået moralsk forvirring i forhold til, hvad man egentlig for alvor rigtigt bør skamme sig over, og hvad der måske er for meget at pålægge mennesker skam over. Det er en teori.
Ja, det är en teori, men jag tycker kanske att du har lite för lite underlag för att säga att det här har att göra med specifikt Sverige. Alltså jag vet inte om man, alltså hur pedofiljakten ser ut i andra länder i Europa till exempel.
Men jag syns det är något intressant med det du säger, Hassan, om vad sker med ett samfund hvis vi blir fortalt att vi ska skamma oss över väldigt mycket ting. Alltså och då kan man trange inte säga att det är speciellt svensk
engång.
Alltså man kan säga att alltså hvis du får besked om att du ska skamma dig, hvis du tar ett fly eller hvis du spiser en biff eller hvis du ska skamma dig för ting som du tänker detta är helt normalt. Så öppnas också den avgrunden för förakt för skammen.
Helt
som gör att det skamlösa plötsligt inte har någon form för
det sidestilles med alle mulige andre ting, ikke? Og det var måske også et uretfærdigt angreb på Sverige specifikt. Altså, nu nævnte jeg Sverige, fordi vi tidligere har talt om hvad hedder det, skamkulturen i Sverige. Men den er også udbredt i Danmark og i Norge, er mit indtryk, at der også findes sådan en type tradition, ikke?
Absolut.
Hiss. Odiss.
La oss komme litt lenger opp på hesten og fortelle hva vi vil hisse og disse denne uken. Hassan, vil du begynne?
Ja, det kan jeg godt. Jeg hisser i denne uge vores danske justitsminister Peter Hummelgaard, som jeg jo ofte har disset, men denne gang skal han hisses for at have bestilt en rapport, som skal undersøge, inspireret af den svenske undersøgelse fra 2023, undersøge de her såkaldte muliggøres operationer i Danmark, altså dem, der ligesom stiller sig til rådighed for, at kriminelle netværk kan operere inden for rammen af vores statslige institutioner. Så his til ham. Min dis går til et initiativ her i Danmark. En dansk norsk forfatter, Maren Uthaug, har stillet sig i spidsen for en bevægelse, som går rundt og påklæder skulpturer af nøgne kvinder med udgangspunkt i, at kvinder behøver ikke altid at være nøgne. Og det kan man jo sige egentlig er et sympatisk initiativ, men jeg elsker jo en anden slags feminisme, altså den feminisme, der retter sig mod egentlige problemer, og ikke den her salonfeminisme eller overklassefeminisme, ikke? Fordi det her, det giver stof til makker og incels og alt sådan noget her, ikke? Og du, Åsa?
Ja, jeg vil hisse Sveriges statsminister Ulf Kristersson, for han har blivit med podd.
Okej. Okay.
Ja, och den heter Ring statsministern och där svarar han på svenskarnas frågor. Jag gillar det här greppet. Alltså det händer något. Det händer något i ett möte med politiker och väljare när journalister inte är inblandade. Det är fräscht, det är välproducerat och jag tycker att Kristersson tar sina kritiker som ringer på allvar. Så jag gillar det här.
Wow.
Och veckans diss. Jag hörde om en panel på norska TV2. Förra veckan som tyckte att det har varit väldigt nyhetstungt i Norge senaste tiden med Epstein-filerna. Har vi någonsin haft så mycket att göra? Och då sa någon att ja, jo, men coronan, det var ju också väldigt mycket nyhetsarbete för journalister och så. Och som vanligt så glömde det norska kommentariatet bort Utöja. Det är som att det terrorattentatet aldrig har hänt. Du då, Hilde?
Jeg vil hisse Lego, som har inngått et fellesskap med Crocs, og laget Lego Crocs. Som
Crocs,
man kan ta.
Altså de der gummi,
gummisandaler.
Ja, så nå kan du trø inn i en sånn Lego-brikke og trampe rundt i. Det koster 199 pund i alle fall i England å bli fashionably Lego-ifisert. Men diss er egentlig en diskusjon som vi må ta, men er det grenser for hva politikere kan beskylde hverandre for? Det skal nå faktisk opp i retten i Danmark. De to partilederne Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard fra henholdsvis Dansk Folkeparti og Radikale Venstre skal møtes i en sivil rettssak etter at Messerschmidt har stevnet Lidegaard. Vi har snakket om remigrasjon som Dansk Folkeparti vil ha tilbake, og Lidegaard mener at Messerschmidt med dette begrepet bare snakker om hudfarge. Og det vil Messerschmidt ikke ha noe av, og de skal altså inn i retten for å forklare dette. Jeg synes kanskje politikk og politisk diskusjon skal holdes utenfor rettssalen.
Ja.
Hiss og diss.
Vi vet det. Hvis USA vil, kan landet våre stenges ned i løpet av en time med kill switch. Korttransaksjoner, kommunikasjonsmidler, arbeidsplassen, alt vi tar for gitt, kan lammes. Bilene våre, de elektriske, kan gjøres om til våpen. Vi trenger en nordisk digital kuppel. Nå er det stadig flere som sier, men kan det skje, og hva gjør vi i stedet? Er dere redde for dette, at USA faktisk kan stenge oss ned på en time?
Selvklart.
Ja, er du sindssyg? Jeg er bange for det. Ja. Altså rigtig meget. Hele Danmark hviler på de her kæmpe store tech-virksomheders platform. Altså Amazon, Google, Microsoft. Ikke? Mm. Altså det, ja, man kunne lukke hele Danmark ned. Altså både staten og det private erhvervsliv og hvad som helst, ikke? Hvis man havde...
Men altså det er inte bara USA som kan stänga ner oss allihopa, utan det är ju privata företag som kan stänga ner oss.
Mm.
Det är ju det. Det är ju, alltså, tänk vad mycket makt som ligger i 4-5 människors händer.
Mm.
All vår digitala verksamhet ligger i deras händer. Det är ju fruktansvärt obehagligt.
Ja.
Odemokratiskt.
Det kan man säga, men frukten...
vansinnigt.
Frygten retter sig jo ikke lige nu mod, at de her virksomheder af eget initiativ skulle foretage sådan nogle indgreb. Frygten retter sig jo mod, at de bliver pålagt det af Trump, ikke? At de bliver tvunget til at gøre det her af den amerikanske stat. Ikke? Og der, hvad hedder det? Der har vi jo i Danmark en digitaliseringsminister, som Åsa hissede i sidste uge, ikke? Karoline Stage hedder hun,
for at... Var jeg ikke som hissede, faktisk?
Ja, undskyld, ja. Hilde, som du hissede, som, hvad hedder det, i hvert fald i det mindste er vågnet op nu, ikke? Og er bekymret nok til at sige, at vi skal handle i Danmark og i Europa generelt, ikke? Og hun gør tydeligt, hvad det er for nogle ting, der ligesom skal til for, at det kan fungere, det her. Og det er mindre bureaukrati, bedre adgang til kapital og en forenkling af lovgivningen. Fordi som det ser ud lige nu, så kan vi ikke opbygge digitale alternativer til det, man kan producere i USA og Kina for den sags skyld, ikke?
Jag kommer ändå inte från att det är privata personer som äger det här, därför att de är ju väldigt påverkningsbara. Det har vi ju sett nu sedan Trump kom tillbaka. Att de kan skifta mening, de är opportunister. Bara de liksom har kvar sina positioner. Makt är ju liksom aldrig abstrakt. De här tech-giganterna, de både äger och agerar. Och jag tycker att det är jätteotäckt. Men sen är ju då frågan... Ja, vad kan man göra? Vad skulle till exempel en nordisk digital union, vad skulle det betyda rent praktiskt? Är det möjligt? Och skulle den konkurrera ut då EUs initiativ och sådana saker?
Det ena spörsmålet är om man får det till. Det är ett intressant projekt i Zetland, den danske medie Zetland for tiden. Journalist Asta Kongsted, som i 30 dagar skulle klara sig utan USA.
Jag ska väck från all den tech som amerikanerna kan ta fra oss, och jag ska undersöka om det finns goda alternativ i Europa. Så please husk mig, hvis du laver begivenheder, fælleschats eller andet. Jeg vil også rigtig gerne stadig modtage memes.
Og jeg har ikke hørt alt, men jeg har sett noe av det første hun gjorde, og der snakker hun jo også med dansker som rett og slett ser på hvordan det er mulig å overflytte mye av denne makten til danske leverandører. Og der finnes en egen nettside som heter Dansk Tech Stack, der du kan gå inn, og så kan du plukke fra danske leverandører på enkelte områder, men det er jo på de lave nivåene, sant? Ja. Fordi at veldig mye av der vi laster opp all informasjon i skyen, alt som er på arbeidsplassen, Microsoft som vi bruker, og så videre, er amerikansk. Og noen sier jo at hvis vi ikke klarer å få kontroll på heller informasjonsdomene, så mister vi i hvert fall hele den nordiske modellen. Mm. Fordi all informasjon som kommer inn i plattformene til våre barn har et opphav et annet sted med folk som kanskje heller ikke har noe særlig gode hensikter, hvis man skal si det sånn. Så denne litt sånn store nordiske tanken om at vi faktisk blir nødt til å tenke koordinert på dette feltet.
Ja. Mm, absolutt.
Ja, ja. Og der er jo, altså der skal jo ske nogle opgør med for eksempel den eksisterende lovgivning, ikke? Lige nu der tager ting, som tager 1 eller 2 år i USA og Kina at få igennem, tager 7 år, når de skal igennem EU og de nationale staters lovgivninger, ikke? Det vil sige, at de her tech-virksomheder i opstartsfasen dør i Europa og i de nordiske nationer, fordi det simpelthen er for besværligt. Mm. Og så er der ikke risikovillig kapital heller, fordi, blandt andet fordi det er så besværligt. Ikke? Mm. Og en lovgivning, som ikke er til at finde rundt i. Alt det der, det skal man jo have et opgør med. Og jeg vil mene, det første, man skal gøre i Norden, det er at have en klar og tydelig exit-strategi, som vi havde dengang, vi skulle ud af Huawei. Kan I huske det, dengang man ligesom fandt ud af, shit, det går jo ikke det her, at de ligesom har adgang til vores statslige digitale platform, det her kinesiske firma, så lavede man jo en decideret exit-strategi, hvor man i trin beskrev for sig selv, hvordan man ville operere, og man lykkedes jo med det her på ret kort tid. Det er jo det samme, vi skal igennem nu, og så oparbejde de her alternativer ved hjælp af belønning for initiativerne, altså finansiering, og så en meget, meget lettere lovgivning at forholde sig til færre reguleringer osv.
Nej, jeg lurer jo for eksempel på, når Kripos i Norge bruker data og digitale virkemidler for at ta pedofile, bruker de da amerikansk programvare, eller har de utviklet selv? For svensk politi anvender sig om amerikansk programvare, som har blitt utviklet for å masseovervåke og spore mennesker. Yeah. Så man har sterke koblinger til Donald Trump og ICE, altså det. Med Palantir.
Ja, og hvad er prioriteten så? Altså, skal man så lade sig forblive i lommen på Peter Thiel og hans slags, eller skal man fange de pædofile kriminelle? Ikke? Det er jo lidt af et paradoks, kan man sige.
Men det är ju en ny världsordning, så är det. Och här gäller det att vara proaktiv, för att annars så är det ju bara munväder, annars är det ju bara babbel liksom. Yeah. Det liksom gäller att sätta igång direkt.
Ja, helt säkert. Alltså det är den konkreta, lynhurtiga förändring som kan göra en forskel. Och hvis den inte sker, så forbliver vi i lommen på Microsoft og Amazon og Google, og dermed i lommen på Trump og dem, der står bag ham, som vi jo ofte har skitseret som endnu værre. Ikke?
Vi må begynde at kræve det på en helt anden måde, tænker jeg. Vi må holde politikerne også ansvarlige for at sørge for sikkerhed, hvor på den måde, når vi snakker om at bygge op forsvar, så handler dette også om at bygge forsvar, altså udvikle den teknologiske strategien.
Verkligen.
Norsken,
svensken
och dansken.
Men vi har någon förebilder i historien. Vi har sett filmen The Helsinki-effekten, och det handlar om den lange, seige processen bak Helsingforskonferensen, Helsinki-konferensen i 1975, som munnet ut en avtale som mange den gangen mente var naiv og kosmetisk, og kanskje til og med en gave til Sovjet. Og det var en lang og seig prosess. Det kom en avtale. Vi har sett en film basert på massive mengder med i utgangspunktet kjedelig arkivmateriale. Men hva sitter der igjen med?
Arthur Frank heter mannen som har gjort den här filmen. Det är en finländare med extremt mycket humor. Alltså det är ju så göj att se den här filmen. Det är så snärtigt. Det är såna arkivbilder och det är kul. Det är kul att se den här filmen. Jag är säker på att den kommer att komma till alla våra länder. Public service kommer att köpa in den. Jag blev så förvånad när jag såg alla män. Det var bara män som satt i denna makalöst vackra Finlandia-salen och fattade beslut om hela världens framtid. Jag såg inte en enda kvinna.
Den gången kunde det också. Det var bara det. Fördi de inte hade kvinnor in, så klarte de att komma fram till den.
Jag menar det. Fler män i politiken. Det är faktiskt vad jag vill ha.
Jamen altså, jeg sad jo også og tænkte, altså den filmen lyder langt mere spændende og humoristisk, end vi på nogen måde kan fremlægge det her, ikke? Ja. Fordi, hvad hedder det, The Helsinki-effekt alene, titlen gør det jo lidt tørt, ikke? Men de her mænd, altså de er jo fantastiske med deres cigarer og piber og hvad hedder det, runde maver og hvad hedder det, brede jakkesæt og slips, ikke? Altså, jeg synes også, der er noget ligesom sådan betryggende ved den der gammeldags hvide magtmand, som vi jo ikke ser længere. Og måske fik han tingene til at gå op på en eller anden mærkelig måde.
Plakaten til denne filmen er jo Leonid Brezhnev, der han sitter i badebuksen og med en telefon i hånden. Det bildet har vi jo kanskje sett før, og det er jo et helt fantastisk bilde, denne sovjetmann i badebukse. Og han signerte da avtalen i 1975 med 35 land, altså hele Europa pluss USA og Kanada, en ikke juridisk bindende avtale med Sovjet, men en politisk forpliktelse. Det bygde på tre deler, sikkerhet og respekt for grenser, økonomisk samarbeid og menneskerettigheter. For, og utgangspunktet her var at Sovjet ønsket anerkjennelse av grensene sine etter krigen, og Vesten insisterte på at menneskerettigheter skulle inn i teksten. Det som jeg synes er det interessante og grunnen til at jeg har lyst til at vi skal snakke om det nå, og etter at vi har snakket også om denne nordiske kuppelen, det minner oss om at også i 1975 så var det mange, blant annet Henry Kissinger, som mente at diplomati var totalt naivt, og at en var bare nødt til å akseptere maktbalansen, og at normer bare var pynt. Og når jeg hører Henry Kissinger i denne filmen, så snakker han jo akkurat sånn som alle realister gjør i dag. Det er maktsfærene som teller, diplomati fungerer ikke.
Det er samme år som Vietnamkriget tok slut, skal vi säga. Jeg blev också tjusad av de her diplomaterna og politikerna som verkligen kämpar liksom för någon form av nedrustning och avspänning. Och så blir jag samtidigt helt livrädd när jag hör Kissinger säga att det här är helt meningslöst. Och vi behöver ha en annan sorts maktspråk. Och det är ju där vi är idag. Vad är alternativet till diplomati och den här typen av jättekonferenser där alla möts? Och det är ju aggression, krig, misstro. Det är där vi är nu. Så det är klart att jag längtar tillbaka till när Urho Kekkonen... Kommer ni ihåg honom? Jag är så gammal så jag minns Urho Kekkonen. Han var ju lite på en gud i Sverige, Finlands president på 70-talet.
60-talet. Som inviterade till den konferensen.
Ja, inget hår i tjock mage och liksom så här lite halvdålig engelska. Det är fantastiskt att se.
Men det, jag syns det är så många likhetspunkter till tingene i dag som de ser ut. Ikke? Alltså Europa som slagmark... kulturelt primært, men også militært, mellem to stormagter, ikke, på hver sin side. Den ene med sit vanvid, og den anden med sit vanvid. Ikke? Og på den måde minder Kissinger jo ret meget om det nuværende regime i USA. Ikke? Altså, han er jo en slags... han burde jo have været dømt som krigsforbryder, inden han døde. Altså, med alle de krige, han har sat i gang, og den brutalitet, han ligesom udøvede, og nådesløsheden overfor mennesker, ikke? Altså på den ene side og på den anden side, det her sindssygt undertrykkende regime mod øst, det er jo nærmest en til en, det vi oplever i dag, og Europa, der står sådan lidt og træder over sin egne tær, simpelthen ikke ved, hvad vi skal gøre andet end at holde en konference, ikke?
Men det er jo det som er det springende punkt her, ja. Hassan. Fordi, altså den gang så supermarkedene var utmattet, Europa var redd, små stater, og særlig Finland, så at dette var et rom. Og det er jo nettopp det at Finland så at her, i denne redde, engstelige situasjonen, så er det faktisk et rom. Og her sitter Henry Kissinger, som du helt rett sier, i flere klipp, og nærmest avfeier hele sikkerhetskonferansen.
Han sier, selv resultatet av sikkerhetskonferansen avfeier han.
Nettopp, og med den kjølige realismen som vi kjenner nå, dette betyr egentlig ingenting, sier Kissinger. Det er maktbalansen som avgjør, ikke papirene og ikke ordene. Og så er
men
det jo...
man er jo nødt til, altså alt andet lige, at give ham ret i, at magtbalancen betyder en del. Altså det kan man jo ikke se bort fra.
Nej, men poenget mitt var at det er fristende å være enig. Og vi ser nå verden etter bare uker etter Epstein-filene igjen er blitt offentlig kjent, så er det lett å tenke at dette er bare elitene spill, det er lukka rom, det er nettverk, det er menn med tilgang, og diplomati som bare foregår langt over hodene på folk. Men det er jo det som gjør at jeg faktiskt blev så rört att jag fick tårar i ögonen på slutet av den filmen.
Ja, men jag med.
Och Kissinger får inte rätt. Det är det som är hela poängen.
Det är filmens påstånd.
Nej, det är världens påstånd. Ja,
nej, vänta nu lite. Alltså, vad heter det? Allt vad Kissinger säger är ju det där utspelar sig idag.
Alltså, men det var inte det vi snackade om.
Vänta lite, Maja, hvis jag lige måste tala färdig. Det som filmen påstår, det är att ud af konferencen vokser ikke nogle regulativer, som fastsætter ny mellemstatlig adfærd. Nej, ud af konferencen vokser en folkelig modstand, altså et oprør af en art. Ikke? Aftalen gjorde måske ingenting for Europa, siger filmen, men det, der udsprang af konferencen, gjorde en forskel. Altså, at der for eksempel opstod dissidentgrupper overalt i Østeuropa, ikke? Som krævede af lederne, at de levede op til den her aftale. Det synes jeg, og det er det, man kalder Helsinki-effekten. Og det synes jeg er rigtig interessant, at man ligesom kan sige, okay, vi må afholde konferencerne, og vi må acceptere, at vi ikke kan tro på, at der i udgangen af konferencen er et skriftligt resultat, som vil føre til en samfundsforandring. Men vi kan sige, måske med rette, at der ud af den her type konferencer, som jeg ikke tror, at I nogensinde skal frygte, vi vil ophøre med at nedsætte i Europa. Der skal nok komme masser af konferencer. Vi er lige trådt ud af München-konferencen. Ikke? At der ud af de konferencer kan opstå folkelige bevægelser, ikke? Med nye krav. Det synes jeg er spændende.
Det som jeg ville ha sagt, eller det som jeg var i gang med å si, var at mange mente også i 1975 at diplomati var naivt, og at den bare måtte akseptere maktbalansen. Og likevel så ble det skrevet inn prinsipper om rettigheter og grensers ukrenkelighet. Mange lo av det den gangen også. Men det var det språket ifra de avtalene som ble brukt til å undergrave selve systemet som man skulle stabilisere. Og det er der og dagens realister kan bli gjort til skamme, mener jeg, hvis vi vil.
Men jeg håller helt med, og idag så fnyser man åt diplomati. Det er bara krig og upprustning, det er bara konfrontation som gäller. Och att den som pratar om att vi ska försöka närma oss någon form av avspänning eller samarbete eller samtal så här, på riktigt. Den uppfattas som otroligt verklighetsfrånvänd och naiv och dum. Jag tycker att det här är en viktig film för att man får perspektiv faktiskt på sin egen tid.
Och spørsmålet om Norden kan bidra med noe här, då lurer jag på om vi är i stand till det och om vi faktiskt har kraften till det.
I slutningen af filmen, der siger filmen jo, eller skaberen siger, at den diplomatiske proces er langsomlig og udmattende, men måske alligevel det mest givende, man har, og dermed noget smukt. Og så siger han så, giv mig flere tråkige, kedelige møder, langstrakte forhandlinger, enorme bunker af materialer. Det er bedre end alternativet. Og det kan jeg jo godt følge, men hør nu her. I mener vel også, du, Åsa, du, Hilde, at vi skal være realister og se på, hvad der sker, både digitalt og militært, og vi skal opruste og skabe vores egen europæiske platform for digital modstand og militær modstand, eller hvad?
Absolut. Det ena står inte mot det andra.
Nej, nemlig.
Men det är just det här ordet realist. Mm. Det betyder den som tror på diplomati och liksom ett annat sätt att prata med varandra. Den som inte vill ha doften av krig hela tiden. Den är orealistisk. Och det är den där motsättningen jag inte riktigt går med på. Kan inte vi, här vi tre, som en gemensam uppmaning till våra public service-bolag i våra länder säga, köp in den här filmen så alla får se den.
Vi må bare i Norge i alle fall ta og ruske skikkelig opp i utenriksdepartementet og hele tjenesten.
Men man kan også sige, at Norge har ført sin helt egen form for diplomati, global diplomati.
Det kan du virkelig godt sige. Det kan du sige. Og det skal ikke ind i noen ny Helsinki-effekt. Jeg tror jeg må overlate alt det ansvaret til dere. Eller til finne igjen da, kjære finner. Ny Helsinki-konferanse. Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
Kan snedrydding være sexistisk? Ja, det et spørsmål vi har forskånet for i Norge, I alle fall I år, kanskje også I Sverige. Men som vi har fått med oss, det har snødd I Danmark, og det har ført til utspill fra Syklistforbundets forperson. Det altså Jens Petter Hansen.
Snedrydningen sexistisk den langt de fleste steder.
Altså det må du mesten forklare, Hassan. Snø patriarkalsk nå?
Rydningen af sne patriarkalsk, ikke? Ja, endnu sneen ikke blevet anklaget for at være det, men det kan vel også komme. Jeg vil sige, at altså...
Sne, er det snø, vi prater om?
Ja, det er snø, okay. Snørydning, ikke? Altså den sexistiske snørydning. Mm. Og man henviser også I Danmark selvfølgelig til en svensk undersøgelse, som viser, at kvinder mere tilbøjelige til at cykle og gå, mens mænd ofte vælger bilen. Og derfor så det altså ifølge Dansk Cyklistforbund og Kvinfo sexistisk. Ikke? Jeg synes, det interessant, fordi man kalder jo dermed også ambulancer og brandbiler og politibiler for sexistiske. Og jeg ved ikke, om man forestiller sig, at vi skulle til at transportere patienter rundt I ladcykler, hvis vi skulle imødekomme dette her. Men jeg har jo ikke nogen bil. Alligevel så jeg glad for, at vejene ryddet af den årsag, at det faktisk der den mest livsvigtige transport foregår.
Men dette litt morsomt, for jeg prøvde å finne ut av om det blir diskutert også I Norge. For du har helt rett, I Sverige så der en liten diskusjon om dette også, om man lager gender studies om transportmidler. I Norge så det litt typisk kun kulturkrigsavisens subjekt som prøvde å spinne på dette. Og lager en sak med titlen «Brøytebilen har mye å gjøre denne vinteren, og de diskriminerer kvinners foretrukne bevegelsesmønstre», skrev subjekt. Og dette var litt sånn klassisk, tenker jeg, fordi subjekt ante at her kan vi få en ny kulturkrig, og så kastet seg på. Men det litt interessant, fordi jeg tenker at det noe svensk og dansk med at man lager bråk av dette.
Altså, jeg må säga, jeg tycker inte at det ointressant om det finns undersökningar som visar at kvinnor går mer än män, då kan man ju fundera över vad beror det på då? Altså, det ju intressant tycker jag. Problemet blir ju om man liksom istället för att säga vi måste ha en ordentlig snöröjning, för det måste vi I Stockholm. Alltså det så mycket snö I Stockholm. Man ramlar hela tiden. Det blir benbrott. Det kostar väldigt mycket pengar. Det är vansinnigt. Det funkar inte. Men att då säga så att vi måste ha en feministisk snöröjning, då liksom stöter man ju bort så väldigt många eftersom vi befinner oss I det här kulturkriget. Mm. Och så börjar man skratta, lattergöra alltihopa istället.
Ja. Helt sikkert. Og det er måske det mest væsentlige I det her, hvad hedder det, ironiske indslag, Åsa, det at der jo bagved den her form for latter, man kan udøve over sådan noget her, en alvor, ikke, som handler om, at der jo på områder forekommer diskriminering, og der på områder skævhed, ikke? Mm. Og det på bestemte områder nærmest umuligt at tilhøre det ene eller det andet køn, ikke? På bestemte områder. Men når man ligesom gør det til sådan nogle, hvad kan man sige, sådan nogle dekadente symbolske udtalelser eller konflikter, så ophører muligheden for at skabe gensidig forståelse fuldstændigt, ikke?
Mm. Absolut, og framförallt så ligger det I korten på något sätt at mænd ikke bryr sig om ifall det snöröjt eller inte. Mm. Ja, det det som blir som att inte män också vill ha isfria trottoarer och vägar. Det så dumt.
Lige precis. Det ikke, og jeg har jo ikke nogen bil, skal jeg så skamme mig over ikke at være en rigtig mand, fordi jeg nyder godt af den snerydning. Jeg nyder jo godt af den snerydning, som på fortorvet og på cykelstien, fordi jeg går og cykler. Ikke? Så jeg så, hvad hedder det, for feminin, eller hvad det ligesom, man prøver at opstille her? Hvilken diskrepans det? Og den I virkeligheden ikke eksisterende på det her område? Det så dekadent.
Ja, det altså. Det. Altså, jeg er fullstendig enig med deg, Hassan, og nå får jeg sikkert mange på nakken, men når jeg ser den type undersøkelser, så får jeg den onde lyst i mitt hjerte. Ah. Til å avvikle akademia. Neida. Det blir siste ord fra oss i ukens Norsken, Svensken og Dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, Svensken og Dansken er produsert av Hilde Sandvik AS, i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra SVT, Zetland og Radio 4.